Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till Blå hästen avsnitt 5. Idag ska vi prata om Ungerns historia, eller hur pappa?
Ja, det ska vi.
Och med oss idag faktiskt vid bordet sitter min mamma Ulla. Halloj! Halloj! Var börjar vi någonstans tycker du?
Ja, man kan till att börja med kan man ju försöka karakterisera Ungern som land. Jag brukar säga att det är en rent under att Ungern finns idag. Det har varit ett rikt och mäktigt land i Östeuropa och det har under vissa perioder varit helt förintat. Ungerns historia började ju egentligen med att det bodde en massa stammar på slätten, Pustan som man ibland kallar den. Det var kelter och romarna var där. Romarna gjorde ungerska området till en provins som hette Pannonien. Och så hade de ett härläger som hette Aquintum och det blev sen Budapest.
När var det nu romarna höll på?
Omkring Kristi födelse. Det här var en stora perioden för Rom när de erövrade allting fram till Ren och Donau, den där Limes som var en gräns mellan Rom, romerska riket och germanerna. Men de gick ju över den där gränsen, till exempel i Ungern, när man gjorde den här provinsen Pannonien. Och den var väldigt omstridd, det var ständiga krig och eländen där uppe.
Var det något särskilt bra med just det här området?
Ja, det kommer att visa sig i historien sen också att Ungern är ju till stor del en betesmark. Och där kunde man ju föda upp hästar och boskap, annan typ av boskap. Och det här blev ju väldigt viktigt för ungrarna sen framöver. Till och med romarna hade ju insett det här. Mm. Men det kom ju sen folkvandringstiden som vi har pratat om.
Och den var ungefär 600 efter.
Ja, 4 till 600-700. Mm. Och då kom de våra vanliga hunner.
Mm. Och de kom ifrån?
Ja, Uralbergen, långt in i Ryssland kom de. Och svepte fram över slätterna och rövade allt de fick tag på egentligen.
Men för vi har ju pratat om att folkvandringen var ju faktiskt verkligen inte en våldsam aktion.
Ja, men det hunnerna var det. Mm. De var ett erövra folk. Men däremot så var de inte så administrativt lagda. De grundade egentligen inga riken. De hade välden och under stamhövdingar lite här och var. Mm. Efter hunnerna så kom germaner från nuvarande Tyskland. Och överhuvudtaget så strömmar det. Vi pratade om Frankrike som svängdörr. Mm. Och i Ungern var det ännu värre. Det strömmade in folk från alla håll och kanter.
Och vad gjorde de där då?
Ja, de var ute efter betesmarken i första hand. Men det var ju öppet åt alla håll. Det fanns inga berg, inga naturliga gränser, utan de kunde strömma in där. Men senare, efter i slutet av folkvandringstiden, så kom det ett folkslag som också kom ifrån Ryssland, Uralbergen, med magyarer. Och det var också ett våldsamt folk. De var ju till att börja med vad de gjorde de som alla andra, goter och vandaler och allt. De försökte erövra hela Europa. Men det gick inte så bra. Så att de fick gå tillbaka till det ungerska området. Och där grundade de ett, ja, man ska inte säga rike, för de var inte heller så där stora administratörer från början.
Nej.
Utan det var ett välde. Men de blev ju kvar. Och än idag kallas ju ungrare för magyarer.
Aha, det visste inte jag.
Det kommer därifrån.
Aha.
Och det var ett ryttarfolk, som alla andra de här. Attila och allt.
Då kan man ju fatta att de gillade betesmark.
Ja, det gjorde de. Och de övergick till slut från att åka runt och röva. Och de bildade någon stat som med tiden kom att kallas för Ungern. Och det blev ett kungadöme.
När är vi nu?
Nu är vi på 900-talet, 1000-talet någonting.
Alltså efter Karl den store och uppdelningen i...
Ja. Och då har vi den store kungen, den store magyariska kungen, Stefan. Stefan den första. Alla som har varit i Ungern vet att det finns hur mycket Stefan-statyer som helst i landet. Han blev ett helgon. Han blev erkänd av påven. Han lockade till sig, jag vet inte om han lockade till sig, men alla händelser kom det in en massa missionärer. Bland annat munkar som förde med sig nya jordbruksmetoder. Och han skapade med tiden någonting som kan liknas med ett feodalsamhälle.
Men gjorde han Ungern katolskt, eller var det redan innan?
Nej, ja, det var inte. Det förklarades officiellt katolskt under honom.
Mm-hmm.
Han blev erkänd av påven, som sagt.
Mm.
Och det som verkligen hade betydelse för framtiden, det var de här munkarna som kom in och började plöja upp pustan. Och skapa jordbruk med nya jordbruksmetoder som de hade med sig från Frankrike och Italien och annat. Det här fick en stor betydelse för Ungern med tiden.
Men under den här tiden fick Ungern vara i fred då från andra?
Ja, det fick de. Katolska kyrkan var ju ett skydd för dem. Och den här Stefan, han var ju smart. Han lät ju inte höga adelsmän bli feodalherrar, utan han utsåg egna människor till feodalherrar. Kallas för befallningsmän om man översätter det.
Hur blev man det då?
Ja, man var väl i närhet av kungen. Men det var inte som i Frankrike att det var högadliga herrar som blev mer eller mindre mer maktmäktiga än kungen. Eller i Tyskland där man bildade egna riken och kallade sig för hertigar och småkungar och allt vad det var. Utan det här var att de lydde under kungen. Det blev ekonomiskt väldigt lysande för kungen.
Eftersom han hade folk som gillade honom?
Ja, och som betalade skatt till honom.
Frivilligt?
Ja, frivilligt. En liten notis i samband med den katolska kyrkan. De här munkarna, de hade ju med sig Bibeln och andra skrifter. Och de var med latinska bokstäver. Så att Ungern har än idag latinska bokstäver, inte kyrilliska som många andra stater har där. På 1200-talet, då kom mongolerna, tartarerna som de kallades. Och också de från öster, det var ju fritt fram att gå in i Ungern, de kunde inte försvara sig. De gick in i dåvarande Ungern och brände ner allt de såg överhuvudtaget.
De kom ifrån...
De strömmade in ifrån nuvarande Ryssland, eller rättare sagt Ukraina eller Vitryssland. Det är ju slätter överallt där, så det är bara att gå rakt fram. Men efter de här mongolerna, tartarerna som de också hette...
För vad hände med Ungern då? Var hela
ödelade de hela... De väldigt mycket av dåvarande Ungern.
Men nöjde de sig där eller gick de vidare?
Nej, de försvann sen. Ungrarna gjorde uppror.
Jaha.
Och i mitten på 1200-talet så kom kungadömet tillbaka.
Och hur mådde Ungern efter det här då?
Illa.
Ja.
Hela näringslivet, man hade ju bränt pustan och överhuvudtaget. Det näringsliv som fanns på den tiden var ju lamslaget. Men sen kom det en kung och han återupprättade Ungern i mitten av 1200-talet. Han gjorde som många andra gjorde på den här tiden. Man kallade in tyskar som fick bli borgare i städerna.
Varför då?
Jo, tyskarna var duktigt handelsfolk. När vi pratade om Tyskland så pratade vi i den här tiden, så kom ju Hansan och alla tyska handelsmän. De handelsmännen lockade man med skattelättnader, och de hade det bra där helt enkelt. Deras motprestation var att de drev handel.
Som någon slags Cayman Islands, fast, fast ingen ö.
Nej.
Men när man då tog ner de här människorna från, från Tyskland, vad hade man erbjuda i stadsväg vid det här tiden?
Ja, det var ju inte så mycket, men det finns ju faktiskt en hel del medeltida städer kvar. Pécs och Mohács och Budapest.
Ja, det var väl en väldigt cool stad, eller?
Ja, Pest blev ju en modern europeisk huvudstad med tiden. Och Buda, det var ju den administrativa delen. Den ligger på bergen ovanför Donau. Om man ser Donau nerifrån så ligger Pest på höger sida och Buda på vänster sida.
Mm. Hade man någon användning av den där floden?
Oh ja, den var ju oerhört betydelsefull. Det var ju, byggdes upp hamnstäder överallt i hela Europa, och inte minst i Ungern.
Och går, Donau går väl genom Tyskland också, va?
Den går genom Tyskland också.
Och de här borgarna då, upp och ner för floden?
Det gjorde de alldeles säkert.
Ja.
Men det var ju väldigt många av dem som lockades upp till norra Ungern, där man bedrev bergsbruk, gruvor och även skog. Om man tittar på den där kartan som du lovar, så är det nuvarande Slovakien och södra Polen.
Jaha.
Dit lockade man massor med tyskar. Och de utvecklade ett bergsbruk med gruvor och sålde skog, och det blev riktigt lönsamt för landet.
Mm. Och det här är alltså runt 1200-talet och framåt då?
Och framåt, ja.
Mm.
Under 1300- och 1400-talet så är det inte mycket att prata om, annat än att det fanns en kung som var oerhört framgångsrik, som hette Corvinus. Han var kung i Ungern och lyckades erövra... Nu kommer kartan igen.
Ja, men vi kommer att ha en karta när vi pratar om det här.
Han lyckades erövra Böhmen och Mähren, det vill säga nuvarande Tjeckien. Slovakien hade de redan. Han till och med gick in i Wien och proklamerade sig till kejsare där. Men det gick inte så bra, så att han var tvungen att åka tillbaka. Men om man tittar lite grann på nuvarande... Nu måste vi prata geografi. Han hade alltså erövrat nuvarande Tjeckien, Slovakien och delar av södra Polen. Han hade en stor kust i Adriatiska havet, alltså det som ligger mitt emot Italien. Det heter idag Kroatien, det heter Bosnien, det heter halva Herzegovina hade han också. Det var alltså ett jätterike som han skapade på den tiden. Och det var rikt och mäktigt, och han hade stor respekt i hela. Dessutom var han gift med den tysk-romerska kejsarens syster. Så på det sättet fick han också ett stort inflytande i hela Europa överhuvudtaget.
När var det här?
Slutet av 1400-talet. Så att det är ungefär samtidigt. Om man tittar i Sverige så är det Sten Sture och början på Gustav Vasas tid.
Och inledningen av så småningom reformationen.
Ja, det här är alltså det renässansen det vi pratar om. Den här drottningen, hon var en renässanskvinna av rang och införde vetenskapsmän, konst, bland annat italiensk konst och forskare i största allmänhet.
Och landet var rikt nu?
Ja, det var rikt.
Ja.
Men de hade ju lite otur, för att sen under 1500-talet, början av 1500-talet, då kom ju turkarna, eller osmanerna, osmanska riket som man hette. Men i Europa kallade man det för turkar. Och de erövrade hela dåvarande Ungern.
Hela det där jätteriket?
Ja. Och de hotade ju till och med Wien med tiden. De trängde uppåt. De hade hela Balkan. De hade delar utav det som idag är Rumänien, Bulgarien och delar av Ukraina och trängde sig uppåt.
Var turkarna extremt bra på att slåss?
Ja, det var de. Jag vet inte vad de hade för teknisk innovation, men de var väldigt duktiga härförare.
Ja. Och fick Ungern ingen hjälp av andra europeiska länder i det här?
Nej, det fick de inte. Utan de blev... Nu var det ju så att Ungern var ju starkt under Corvinus. Men det blev ju svagare och svagare. Så kejsaren var inte, han satt ju i Wien. Han var ju inte så där jätteroad av att hjälpa dem. Han var ju ute efter delar av Ungern. Så när turkarna vann så delades Ungern upp i tre delar. Under turkar förstås, men i alla fall. Och kejsaren i Wien, han fick den västra delen av Ungern. Vilket ju är mycket märkligt, men så var det.
Ja, för där kom han in från flanken,
ja,
och bara fick en tredjedel. Eller?
Ja, en tredjedel.
Och turkarna fick två tredjedelar.
Nej, ja, de hade ju hela.
Ja.
Men det fanns ett område omkring Budapest som styrdes av turkarna mer eller mindre. Men det som idag är Rumänien, i Transylvanien, det gjorde turkarna till ett eget rike.
Själva Transylvanien alltså?
Själva Transylvanien, ja.
Varför då?
Ja, det vet jag inte. Det var väl någon som skulle belönas. De tillsatte någon
Var Transylvanien något särskilt bra område? Var det liksom, fick man ut något extra...
Det var gruvor. Guld och silver och sånt. Mm-hmm. Och järn också. Så att det var ett rikt område på den här tiden.
Jaha, så då är alltså hela Ungern nu under det osmanska riket.
Ja.
Och vi är inne nu på...
Vi är inne på slutet av 1500-talet och det är stora delar av 1600-talet. I slutet av 1600-talet så hade kejsaren repat mod och besökt och besegrade turkarna när de hotade Wien.
Alltså den österrikiska...
Ja, tysk-romerska kejsaren.
Den tysk-romerska kejsaren, ja. Just det.
Man hade en duktig härförare också som lyckades besegra turkarna.
Vem var det då?
Eugen av Savoyen.
Ja. Så turkarna blir tvungna att flytta på sig?
De flyttar på sig och Ungern erövras helt och hållet av kejsaren.
Så det blir tysk-romerskt?
Ja, det blir tysk-romerskt. Från 1699 till 1867. Det var alltså en väldigt lång period som... Ungern lydde under kejsaren. Under vissa perioder så umgicks de väl ganska obehindrat. Under andra perioder så var det rena terrorismen ifrån kejsaren som sög ut landet, tog ut hur mycket skatter som helst. Och det ungrarna gjorde uppror lite då och då. Och det gick åt skogen.
Varför då?
Ja, kejsaren hade ju en armé där.
Ja, som var mycket, mycket bättre.
Ja, mera välutrustad framför allt. Ungrarna var ju fattiga på den här tiden och kunde inte se... De fanns inga möjligheter för dem att sätta upp någon armé för att bekämpa ockupanterna och sånt där. Det fanns inte. Sen är det ju så också att när man pratar om ungrare så måste man nämna de här enorma godsen. Det fanns högadliga ungrare som bodde på jättestora slott och ägde stora, stora delar.
Vem hade de fått sina pengar ifrån då?
Det var väl de gamla vanliga sögutbönder.
Alltså de som hade blivit utsedda av Stefan?
Nej, jag tror... Ja, det kan ju ha varit ättlingar till dem. Det är mycket möjligt.
För jag tänker att om det inte fanns någon riktig sån där vasall... ordning som det gör i Tyskland eller Frankrike, utan att det verkade då som att de blev rika lite senare.
Ja,
eller?
Det blev helt klart. Den mest berömde eller beryktade av dem släkten heter Esterhazy. De hade slott, jag tror det var fem jätteslott. Jämfört med Stockholms slott så skulle det vara en grindstuga jämfört med de här slotten. De var enorma och de ägde stora landsdelar där bönderna var slavar mer eller mindre. De här hade ju jättegoda relationer med Wien och med kejsaren. Esterhazy hade väl två eller tre stora slott i Wien i ringen där. Och De var helt etablerade.
I ringen?
Ringen är den stora gatan i Wien.
Jaha.
Och där de allra finaste bodde. Och de finaste av de fina det var Esterhazy. Så att det är lite tudelat det här. De adelsmännen hade det jättebra. Medan resten av befolkningen led hungersnöd och hade inga pengar och det var eländigt.
För det där som munkarna hade fått in med plöjmetoder och sånt där, det hände inte så mycket mer sen då med i utvecklingen?
Jo, det var ju vissa adelsmän som tog till sig nya metoder och så också. Men fortfarande så var ju bönderna var inte självägande. Undantaget från det här är ju de tyska ättlingarna i norra Ungern med gruvor och skogsnäring. Och även i Transylvanien. De hade ju fortfarande ganska bra. Åtminstone de som ägde det hela. Arbetarna hade ju inget arbetarskydd och dog som flugor. Men det blev en så kallad rik provins.
Och Ungern blev inte involverad i 30-åriga kriget?
Nej. Ja, det var, nej. De, möjligen att de ställde upp manskap till påvens här, men...
För jag minns när vi pratade om Tyskland så berättade de om att det var en svensk här som gick ner och rövade i Prag.
Ja.
Det hände inte här,
nej,
i Budapest.
Nej.
Hur kommer det sig att man får vara i fred så pass mycket från de andra europeiska angelägenheterna?
Ja, man var inte intresserad. Det var ju inte ett rike på det sättet som de tyska rikena eller Frankrike, som de låg ständigt i krig med varandra ju. Ungern låg lite vid sidan om.
Och hade skydd från?
Från kejsaren och påven, förstås.
Så allt eventuellt bråk som kommer, det kommer österifrån då? Öster, ja, och sydösterifrån?
Ja, det gjorde det. Men det är ju slut med det nu.
Ja, just det.
Man måste ju också konstatera att Ungern under väldigt många århundraden var väldigt dåligt på att, som det kallas, distribuera välståndet. Det var en engelsman som hette Adam Smith som skrev en bok som hette det, Distribution av välstånd. De var ett litet antal omätligt rika och ett stort antal omätligt fattiga. Och det här ställer ju till det förstås.
Var är vi nu då? Nu är vi framme vid...
Vi är på 1800-talet nu, och en europeisk företeelse som berörde Ungern, det var ju upproren 1848.
Vilka då?
Ja, det var ju uppror i både tyska staterna och framförallt i Frankrike, där som med tiden ledde till att Napoleon den tredje utropade sig till kejsare.
1848, franska revolutionen vet jag ju.
Ja.
Men det här 1848...
1848 var ett europeiskt revolutionsår. Det var uppror, i folkliga uppror, i nästan alla europeiska stater.
Varför då?
Det var en framväxande borgarklass som hade skaffat sig utbildning och läste tidningar. Man kunde inte göra något i löndom som man gjorde tidigare. Det kommer att stå i tidningarna. Och... Det kallas för ett folkligt uppror, men i första hand var det en borgerlig revolt mot att de inte hade något politiskt inflytande. Det tog ett bra tag innan de fick rösträtt och överhuvudtaget politiskt inflytande. När det gällde Ungern så var det ett uppror mot ockupanterna. Det var ett uppror mot kejsaren. Och det gick rent åt skogen det också. Alla uppror som Ungern gjorde under den här perioden gick åt skogen. Men här härsklade kejsaren till och skärpte ockupationen.
Mm.
Och sög ut ännu mera pengar och satte folk i fängelse. Och mellan 48 och 67 så blev det ockupationen ännu hårdare. 67 är ett märkesår i Ungerns historia. För att vi har pratat om Bismarck och Tyskland.
Ja.
Och Bismarck besegrade österrikarna 66, 1866. Och det gjorde att ungrarna började fatta mod. Österrikarna var svaga, kejsaren var svag. Och då passade man på att kräva att de skulle bli lika berättigade, Österrike och Ungern. Då bildade staten Österrike-Ungern.
Och det här verkar ju helt sjukt med tanke på att kejsaren haft så himla mycket inflytande.
Mm.
Och sen helt plötsligt så ger han med sig och låter dem få vara medbestämmande.
Ja,
det... Varför då? Varför, hur går...
Han hade inte en chans. Hans armé hade blivit i grunden slagen av den tyska armén.
Ja, den preussiska armén.
Ja, förlåt, preussiska armén.
Oerhört mallig blev det.
Ja.
Ja, men okej.
Okay. Så att ungrarna skickade då en delegation till Wien och sa så här ska det vara. Och det blev det. De blev, om inte lika berättigade, så fick de en egen riksdag, ett parlament, och de fick stifta sina egna lagar. Och vad de inte fick var att ha en egen här, för det var en österrikisk-ungersk armé som kämpade. Och utrikespolitiken sköttes av Wien och kejsaren också.
Men i praktiken då, vad fick
i praktiken
man som var
så var, blev Ungern det starkaste landet i Österrike-Ungern. Så det var alltså, det var dessutom det största. För Österrike var ju ett pytteland. Men sen ägde de ju stora delar av Centraleuropa. Och Ungern var ju stort och mäktigt land, som jag sa. Så att vågskålen vägde över här efter 1867 till Ungerns fördel.
De hade mer pengar än Österrike?
Ja, det hade de ju helt klart. Och dessutom så hade de rika områden, som jag sagt förut.
Mm. I jämförelse med Österrike nu för tiden?
Ja, de hade ju Slovakien och de hade Transylvanien och delar utav Tjeckien och Kroatien.
Så egentligen den här ockupationen man är på med, den var liksom förlegad, österrikisk ockupation av Ungern.
Ja, helt klart.
Men man gjorde inte, men ändå lyckades man att behålla den fram till att Bismarck slog kejsaren.
Mm. Ja. Och nu kommer en period som i Europas historia var väldigt framgångsrik, även det var egen i Ungern. När vi pratade Frankrike så sa vi att den här perioden kallades för La Belle Époque.
Mm.
1870 fram till 1914, när första världskriget bröt ut. I Ungern så utvecklades den bergsindustri man hade uppe i Galicien, alltså södra Polen och Slovakien. Man hade skogsindustri och man hade då betesmarken, den stora pustan, som har varit värdefull i århundraden för dem. Den använde man nu till att föda upp rashästar och kor. Man hade en jättestor export av kött ifrån Ungern vid den här tiden, eller började då.
Till hela Europa då? Eller?
Till hela Europa, ja. Och de ungerska vinerna, Tokajen, kom vid den här tiden också. Tokajen växer runt den Balatonsjön som ligger sydväst om Budapest.
Mm-hmm.
Och borta i bergen, borta i Transylvanien. Och de här vinerna blev ju väldigt populära och det blev en stor export av dem.
Mm-hmm.
Så att det här var en framgångsrik tid för Österrike.
Alltså du vill säga Österrike-Ungern?
Österrike-Ungern, ja. Ekonomin stärktes och, vilket vi inte har pratat om så mycket tidigare, nationalismen växte. Nationalismen var ju en av orsakerna till alla de här upproren mot Habsburg under 17- och 18, tidigare 1800-tal.
Just det, för det var ju, det har vi glömt att säga, att det var ju den habsburgska släkten som satt vid tronen. Eller hur?
Ja.
Sen lång, lång, lång tid tillbaka var det just den släkten, snackade vi om i Tysklands avsnittet.
Ja, det var från 1200-någonting fram till 1917.
Mm.
Och med ett kort uppehåll under Napoleon.
Just det. Men nationalismen i stort spred sig, va?
Ja.
Över hela Europa?
Hela Europa.
Varför då?
Jag tror det hade väldigt mycket att göra med kommunikationerna. Alltså att det fanns tidningar och böcker, och man kunde på ett annat sätt nå varandra. Folk som tyckte detsamma kunde finna andra.
Mm-hmm.
Jag tror väldigt mycket det. Men sen var det ju nationella rörelser. Vi hade ju i Sverige också. Man skrev nationalsången i mitten på 1800-talet. Och det var massor med sånt runt om i Europa. Men När vi har konstaterat det så kan vi konstatera att 1914 bröt första världskriget ut. När det gäller Ungern så skötte ju kejsaren utrikes. Det ingick i överenskommelsen i Österrike-Ungern att det var kejsaren som skötte utrikespolitiken.
Mm.
Så Ungern, om de ville eller inte, så kom de med i första världskriget. Och det gick ju åt skogen fullkomligt för dem. Det var krig ut efter ryska fronten och det var krig ner i Balkan. Och folk dog som flugor. Och det slutade ju med att Österrike-Ungern förlorade. Det vill säga Österrike-Ungern och Tyskland förlorade.
Mm.
Och det här var ju en katastrof fullkomligt. När Wilson i Paris började rita om, det var fortfarande inte han personligen, men när de började rita om Europas karta, så bildade en massa stater av det som i hundratals år varit Ungern. Man bildade en stat som heter Tjeckoslovakien, och det var Böhmen, Mähren och Slovakien. Områden som Ungern hade, framförallt Slovakien, det ansåg man ju tillhörde Ungern helt enkelt. Och Galicien, det blev Polen. Och när det gäller söderut så bildade man Jugoslavien. Och det var stora delar av den ungerska befolkningen. Eller det var många ungrare som bodde där. Men den stora katastrofen, det var ju Transylvanien. Det förlorades helt och hållet. Man ritade om kartan så att Ungern blev pyttelitet och Rumänien blev stort. Hela Transylvanien kom att föras över till Rumänien. Och det här fick ju sen en väldigt... Det var ju mycket ungrare som bodde i de här områdena som kom att tillhöra nya länder.
Mm.
Och det hör vi ju talas om idag redan, eller idag ännu, att man vill att de här områdena... Det finns ju en stark rörelse i Ungern idag som vill att områdena ska tillhöra Ungern även i fortsättningen.
Ja.
Men det kommer vi till.
Hur mår Ungern då? Det är uppstyckat i små bitar. Och
ja.
Vad händer under mellankrigstiden?
Ja, till att börja med så kan man ju konstatera att det blev en kommunistisk revolt i Budapest. Det var en kommunist som heter Béla Kun som bildade den första folkrepubliken i några månader i krigsslutet. Men han besegrade sen bland annat av rumänska trupper. Så att det blev en reststat, ska man kalla det. Det var inte mycket kvar. Stora delar av näringslivet hade gått över till andra stater. Man hade sin pusta och man hade sin betesmark, men inte så förfärligt mycket mer. Så att man återinförde kungadömet formellt. Och en amiral Horthy blev riksföreståndare.
Amiral?
Ja, det låter ju konstigt. Men han var alltså amiral i den österrikiska, ungerska flottan som höll till på, ja, nere vid Trieste.
Och är det Italien?
Ja, vi ligger i Kroatien, Slovenien.
Ja.
Och den stora flottbasen, den ligger på en halvö där flottbasen heter Pula. Där hade de sin stora flotta. Där var han amiral.
Mm-hmm.
Det låter lite konstigt med en amiral på en stat som inte har någon sjö, men det hade de under hela hans karriär.
Mm.
Och denna Horthy, han var, ja, man var fascist. Han var definitivt inte nazist, men han hade fascistiska tendenser. Han gick ju i allians med Hitlers Tyskland. Och ungrare var tvungna att delta i det stora anfallet mot Sovjet.
Och det var 41?
Ja.
Jag börjar lära mig det här nu.
Ja. Och det var ju inte så lyckat. Men,
ja, men till
att börja med var det lyckat. Oh, ja. Men ungrarna var inte så där jätteroade av att strida för Hitlers Tyskland. Så att det var ju många som, ja, de deserterade och det var svaga förband helt enkelt.
Hur var det? Bodde det många judar i Ungern?
Ja, det bodde ungefär en dryga halvmiljonen, har jag för mig att det var. Och Till att börja med så ställde ju nazisterna i Tyskland krav på att Ungern skulle deportera sina judar. Den här Horthy, han försökte ju sen på alla olika sätt att förhindra de här deportationerna. Men Hitler blev ju sur på honom till slut och sparkade honom och satte in en trogen nazist i styrelsen för Ungern. Och då skickar man ner de riktiga höjdarna på utrotningen. Eichmann till exempel kom till Budapest. Tågen började gå med judar. Och man har räknat med att det fanns ungefär 600 000 judar i Ungern, bara 500 000 mördades. Det är fruktansvärda mängder. Alltså.
Verkligen.
Och det är den här perioden. Vi är nu våren 44, alltså knappt ett år före freden. Det är då Wallenberg dyker upp. Wallenberg och hans kollega Anger.
Berätta lite kort om Wallenberg.
Han är släkting till Wallenbergarna som har bank och sånt i Sverige. Han tillhör inte direkta, han är släkting alltså, men han tillhör inte några arvingar till de förmögenheter som Wallenbergarna idag har. Han var affärsman och jobbade med Ungern. Han importerade paprika bland annat och vin och sånt ifrån Ungern. Och han lärde sig väl ungerska hyggligt. Han fick till slut kontakt, eller rättare sagt, USA tog kontakt med honom. Och de var ju mycket bekymrade över att Eichmann hade kommit dit. Så att han finansierades av USA. Och åkte ner till Budapest. Fick en formell anställning på ambassaden.
Svenska
ambassaden, ja. Och vid den här tiden så alla neutrala länder utfärdade något som heter skyddspass. Det var Schweiz och även Spanien och överhuvudtaget i neutrala länder kunde utfärda skyddspass. Hade man ett skyddspass så kunde man inte deporteras till Auschwitz. Och det här tog ju då Wallenberg och Anger tog upp det här och utfärdade skyddspass. Man kanske ska ha lite perspektiv på det här. Wallenberg och Anger utfärdade ungefär 8000 skyddspass. De andra länderna 60 000. Man får ju en lätt uppfattning när man läser i svenska böcker och svensk tidning att det var Wallenberg som räddade judarna i Budapest. Det gjorde han ju, men det var inte i den omfattning som det ibland kan framstå som. I slutet utav Wallenbergs period och i slutet av världskriget så åkte han dumt nog till ryska armén som låg utanför Budapest.
Varför
han skulle
då
presentera sig för att förhindra att ryssarna också deporterade judar.
För det gjorde de också?
Ja, de hade ju inga dödsläger, men de förföljde ju judar. Och de sög honom direkt. De ansåg att han var en amerikansk spion. Och skickade honom till Moskva. Och där blev han troligen mördad. Men man vet ingenting om hans öde egentligen.
Man har aldrig fått reda på något mer?
Nej, det är många som har försökt att ta reda på. Man tror att han dog 1947, men av vad vet man inte.
Varför har man den siffran klar för sig då?
Ja, det finns vittnen som säger det. Folk som har suttit i det där otäcka fängelset i Moskva. Men
vad hände sen då?
Jo, det hände det att de här tyskarna som var kvar i Budapest, de ville inte lämna Budapest, utan de var stred som galna mot den sovjetiska armén. Och det blev oerhört häftiga strider i Budapest. Stora delar av Pest blev ju raserat. Ryssarna sköt ju med kanoner och bombade för att få ut de här tyskarna. Och det är klart att de vann till slut. Men väldigt mycket av framförallt Pest blev ju förstört vid den här tiden. Så vad som sen hände var, det var samma sak i hela Östeuropa. Förr eller senare så bildade man en folkrepublik.
Efter freden?
Ja, efter freden, ja, slutet på 40-talet. Det gjorde man i Tjeckoslovakien och Rumänien och Bulgarien och ja, överhuvudtaget överallt i östra Europa.
Så alla de här länderna öster om Västtyskland tillhör då Sovjet.
Ja, det är den här gamla teorin om att man måste bygga upp randstater som skyddar det egentliga Sovjet.
Och det gick som ett bälte då från Polen och hela vägen ner till...
Ja, från Finska viken. Man hade ju Baltikum också.
Just det.
Så att de hade ju hoppats att få Finland, men det gick ju inte så bra.
Nej, just det, det vet vi ju.
Och sen var det från Finska viken och ner till, ja, ner till Medelhavet. Titos Jugoslavien var ju inte så där jättetrogna, men de tillhörde ju östblocket i alla fall. De hade ju relationer med väst. Det sågs ju inte med blida ögon från Sovjet, men de tillhörde ju östblocket, helt klart.
Ja, och östblocket var alltså då typ Jugoslavien.
Ja.
Bulgarien, Rumänien, Ungern, Tjeckoslovakien,
ja.
Polen.
Polen och baltiska staterna.
Och baltiska staterna.
Mm. Mm. Ja, och Sovjet förstås.
Ja.
och det här, under den här perioden nu, när Folkrepubliken byggdes upp, så de tvingades att gå med i något som heter Warszawapakten, som var en motpakt mot NATO.
Mm.
Ett försvarssamarbete.
Och det var någon gång på 50-talet.
Ja. Och vad som hände och som fick stor betydelse för Ungern i framtiden, det var den här sovjetiska ekonomin. Man byggde upp jättefabriker överallt i hela östblocket. Och sen hade man specialiserade uppgifter. En del tillverkade skor, andra tillverkade, ja, vad det nu var. Man, de var specialiserade. Och det krävde massor med arbete, arbetskraft. Så det var gott om arbete. Men de här industrierna var ju enorma och sög upp en stor del av det. Det privata näringslivet var ju mer eller mindre förbjudet.
Men de här skorna till exempel som man gjorde, delades de ut över hela östblocket då?
Ja, delades ut, men man kunde ju köpa dem i alla fall. Men det här höll man på med att bygga upp. Man hade en känd premiärminister som hette Nagy, han stavas Nagy.
Mm.
Och han försökte väl att mjuka upp det här lite grann. Och det gick väl inte så bra ända till han ville ha fria val. Men vad som fick ryssarna eller sovjeterna att ilskna till, det var att han ville gå ur Warszawapakten. Så att de anföll helt enkelt Ungern 1956. Sparkade den här Nagy och satte in en annan gubbe som heter Rákosi. Och det blev ju alltså en internationellt väldigt beryktad uppvisning av politiskt våld. Man skickade in tanks och sköt på folk och sköt sönder byggnader igen. Och bombade gjorde man också. Och det var en enorm förstörelse och många dog. Jag kommer inte ihåg, det var 10 000-tals män, ungrare som dog.
På grund av att man ville gå ut ur Warszawa?
Ja, det var det som var den springande punkten så att säga, den tändande gnistan.
De ville egentligen bara ha ett statuerat exempel på vad som hände om man mopsade sig.
Ja, det var ju liknande uppror i Polen också, i Tjeckoslovakien.
Vid samma tidpunkt?
Ja. Så att de hade ju en del att bevisa. Det var en massa människor som dog, det var det uppenbarligen. Men man lyckades alltså ta sig igenom gränsen. Det var tiotusentals, hundratusentals ungrare som flydde ut över världen. Bland annat i Sverige. Vi har massor med ungrare som kom hit i mitten på 50-talet efter den här revolten i Sverige. Den här Rákosi som jag pratade om. Han var allt för kommunistisk även för kommunisterna. Så han fick sparken i samband med avstaliniseringen i mitten på 50-talet. Och då kom det en som heter Kadar. Och han var väl den skickligaste politikern utav dem allihopa. För han försökte och han förhandlade med ryssarna och han försökte att mjuka upp den här hårda ekonomin man hade. Han tillät lite fri företagsamhet och han hade kontakter med Västeuropa. Och det här gick ju ganska bra. Han hade ju till och med en överenskommelse med katolska kyrkan som fick komma tillbaka igen. För att Sovjet hade ju förbjudit den katolska kyrkan.
Mm.
Marx sa ju att religionen är ett opium för folket. Och det trodde man ju på i Sovjet.
Mm. Men vad hette han, sa du?
Han hette Kadar.
Kadar. Och hur gick det för honom då?
Jo, han överlevde.
Satt han länge?
Ja, han satt länge. Han satt ifrån efter revolten, och han satt ända till bortåt 80-talet. Och mjukade upp och mjukade upp och mjukade upp. Man kanske ska säga att de andra gubbarna, Rakos, jag vet inte vad som hände med. Nagy, han lyckades fly ifrån Budapest. Men ryssarna tog han upp honom och hängde honom.
Mm-hmm.
Den här Horthy som jag pratade om tidigare, han levde i stort sett hela sitt liv, fortsatta liv i Portugal som landsflyktig. Han klarade sig helt enkelt. Men uppmjukningen gick ju längre och längre, inte bara i Ungern utan även i östra Tyskland. Så 1989 så kommer den berömda ungerska picknicken. Man öppnade helt enkelt gränsen till Östtyskland. Så de fick strömma in i Ungern och ungrarna fick strömma in i Västtyskland. Och bara någon vecka efteråt så revs muren.
Jaha, vilka var det som öppnade då?
Det var ungrarna.
Och de fick göra det för Sovjet?
Ja, det var väl ungrare som stod i kulsprutetornen, eller jag vet faktiskt inte.
Blev det en massflykt?
Ja, det blev det. Det var tusentals människor som gick fram och tillbaka över gränsen.
Mm.
Och det här var ju en stor händelse, för att det fick ju sedan konsekvenser för hela Europa.
Mm.
Sen hände det saker snabbt. Det var fria val 1990. Och det var ett socialdemokratiskt parti och det var ett konservativt parti. De växlade lite då och då. Sen gick de med i NATO 1999 och i EG 2004. Så då var de i våra ögon ett normalt land.
Att gå med i NATO 1999, var inte det ungefär samtidigt som NATO höll på att bomba det i Jugoslavien?
Jo, det var det. Och det där var ju inte särskilt populärt, eftersom NATO bombade ju områden. Bland annat en provins i forna Jugoslavien som heter Vojvodina.
Mm.
Och där bodde det ungrare. Så att här fick ju då den ungerska regeringen vissa problem med. Men de gick med NATO i alla fall.
Och det blev inget uppror?
Nej, det blev det inte.
Men var det massa ungersk befolkning då som blev bombade?
Ja.
Vad hände sen då? Sen kommer vi in på 2000-talet.
Ja, på 2000-talet så hände det som hände fortfarande. Det blev en ökad konflikt, polarisering mellan de konservativa partierna och liberaler, socialdemokrater på den andra sidan.
Vad bråkar man om då?
Ja, man bråkar om hur mycket man ska satsa, ungefär som i Sverige, hur mycket man ska satsa på välfärd, hur mycket byråkrater som ska finnas. Och det är alltså ekonomiskt bråk. Det var ju under den här perioden så var det ju också en lågkonjunktur som drabbade Ungern väldigt hårt. Och man var tvungen att göra en starkt, det var en socialdemokratisk regering som gjorde det då, en stark besparing på att sparka byråkrater och dra in på välfärden. Och där straffade sig, de förlorade sen valet och de konservativa kom istället.
Jag har inte läst jättemycket om Ungern i tidningar, men det lilla jag har läst, det handlar en del om att det finns högerextremism och...
Ja, i det senaste valet som var 2010 så vann det konservativa partiet som heter Fidesz eller något sånt väldigt, väldigt stort. Och de fick nästan egen majoritet. I fotspåren så dök det upp ett rasistiskt parti som heter Hobbit. Det är alltså ett högerkonservativt parti där man är emot judar, romer, och man vill också, vilket ju är lite märkligt med tanke på hur förhållandena ser ut, man vill ha tillbaka de gamla områdena. Man vill ha Slovakien, man vill ha halva Rumänien och delar av Jugoslavien och annat också. Och det är ju fullkomligt orealistiskt, men det lockar folk. Man talar om Ungerns storhet och hur bra vi hade det på den tiden.
Men hur har Ungern det idag då?
Ja, det kan man ju fråga sig. Det står ju i tidningarna var och varannan dag hur de här ärkekonservativa gubbarna springer runt på gatorna. Under nazisttiden så fanns det ju ungerska nazister. Och de hade trupper som kallades för pilkorsar. Det var sådana som såg till att judarna kom på tåget och överhuvudtaget slog både romer och judar. Och de pilkorsarna har dykt upp nu igen i Ungern. De finns idag. Går med uniformer. Riktigt otäckt är det. Vi har ju inte sagt någonting om romer. Och det har ju haft en väldigt stor betydelse för Ungerns utveckling och för bilden av Ungern, hur man har behandlat romer under århundradena. Romerna kommer ursprungligen ifrån Indien, eller det är lite, ursprunget är lite osäkert. Men de kom in på tidigt, 800-talet så där, kom de in i dåvarande Europa som krigare. De anställdes som krigare i de kungliga arméerna överallt. Som en liten notis kan vi ju konstatera att det skedde även i Sverige. Under Gustav Vasas tid så kom det en ungersk trupp till Sverige och som anställdes mot en sold och förstås mot betalning i svenska armén. Och det skedde alltså över hela Europa. Men allt eftersom nationalstaterna växte fram i Ungern, i Frankrike, i Sverige och överallt, då passade inte romerna in. De kallades för resande och de ville inte vara bofasta. De ville inte integrera sig i ett samhälle och samhället ville inte veta av dem.
Varför då?
Ja, du. Det är väl ungefär som med judar. Det är väldigt mycket fördomar det handlar om. Fördomar om att de var tjuvar och banditer, att de var skurkar i största allmänhet. De bedrog folk och ja, överhuvudtaget.
Men var de ett resande folk redan då?
Ja, de blev ju. Det var ingen som ville beta av dem.
För att de hade jobbat som legosoldater?
Nej, för att de inte anpassade sig. De anpassades inte till det samhälle som växte fram. De ville inte bli som alla andra. De vägrade att bo på samma ställen och de höll ihop. Och det var likadant med judarna. De höll ihop också. Då blev de ett hot. Och då gäller det att eliminera det hotet. Så romer har ju förföljts i alla år och det var väldigt illa i Ungern och i Balkan överhuvudtaget. Där fanns massor med romer men, och de förföljdes.
Ja, hur behandlar man dem idag då?
Ja, de är väl ungefär som i Sverige, men de konservativa partiet och även framförallt de här superkonservativa, de vill ju kasta ut romerna.
Under andra världskriget har man ju hört också då som sagt om gruppen romer som var en stor grupp som blev utrotade. Var det de ungerska romerna allt framförallt?
Nej då, det var romer i hela Europa. Man räknar med att ungefär 500 000 romer mördades under nazismen. Jag vet inte hur många som det var i Ungern, men det var många.
Sen ska man väl säga att när Ungern fick klart räkna att gå med eller komma in i EU, så det var väl 2004, då så blev ungrarna uppmanade att stoppa diskrimineringen av den romska befolkningen.
Av EU alltså?
Ja. Inför inträdet.
Lydde man?
Tydligen tillräckligt för att komma med.
Man kanske också ska säga när det gäller romer att den romska musiken har spelat en stor roll i Ungern. Det var oerhört populärt redan på medeltiden, men kanske ännu mera på 1600-1700-talet att man hade romska orkestrar på slotten, på restauranger, och även idag finns det ju sådana orkestrar på restaurangerna i Budapest i alla fall.
Mm-hmm. Den påminner lite om klezmer.
Ja, det gör den lite grann faktiskt.
Men det är Charlas som man mycket förknippar med romsk musik.
Vad hette det för något, sa du mamma?
Ja, det är egentligen en dansmusik. Chardas, tror jag det uttalas.
Jaha.
Det tog jag upp senare av också klassiska musiker som Liszt och andra.
Ja.
När jag läste på här om Ungern så hittade jag en kul grej. Det är, jag kallar det för kända ungrare.
Ja.
Det var alltså ungerska människor som emigrerade främst till USA men också till England. Och deras barn kunde ju inte heta Kovács och vad det nu var för någonting. Utan de döptes om.
Mm.
Och Goldie Hawn, hennes föräldrar kommer från Ungern. Tony Curtis, Leslie Howard, han som spelade Röda Nejlikan och var med i...
Ja.
Paul Simon, hans föräldrar kommer från Ungern. Någon som heter Gene Simmons, som jag inte vet vem han är, men han var till med Kiss.
Ja, det är riktigt, pappa.
Och sen är det George Soros. Han dyker upp i tidningarna var och varannan dag. Han är otroligt rik, han är multimiljardär och har alltid en massa geniala lösningar på världens problem. Men han ger stora pengar till i välgörenhet till Östeuropa överallt. Han är ungrare, han är riktig ungrare och har fortfarande ett ungerskt namn. En annan sak jag hittade när jag läste på, det finns extremt många ungerska uppfinnare. Det är inte bara den här Rubiks kub, utan det
är den ungersk?
Han är ungersk, ja. Och, utan det är massor med saker de har uppfunnit.
Mm.
Kulspetspennan är en ungersk uppfinning. Som sen köptes upp förstås av USA och England, men i alla fall. Färdskrivaren som vi har i bilarna idag, som lastbilar har, är en ungersk uppfinning. Och i mitten på 1800-talet var det en genial ungrare som hittade på det här med telefonväxlar. Som då var visserligen mekaniska, men i alla fall. De hittade på luftskepp. Patentet köptes av tyska företagare. Det finns massor med saker. Det var en lång, lång lista på berömda ungrare som hade uppfunnit saker.
Är det något mer? Nej. Jag glömt.
Ja, vi har inte sagt någonting om... Vi har musiker... Inte de var list. Vi har
Bartok,
ja. Ligeti.
Ni säger massa namn jag inte känner till.
Nej.
Den mest kända musiken jag vet från Ungern är Gene Simmons.
Ja, jag hade aldrig hört talas om honom.
Ja. Vi kan prata mer om honom sen.
Ja.
Hörrni, tack så jättemycket för idag. Vi avrundar med nu då, ja. Helt enkelt. Och nästa gång vet jag inte riktigt vad det blir för land, men vi funderar på det över veckan.
Ja.
Tack för idag, pappa.
Tack.
Och tack, mamma.